Det är ju väldigt roligt att få vara här. Vi var ju faktiskt här och besökte församlingen i höstas. Och det är ju väldigt gott när man känner att liksom man möts med hjärtan. Och få vara tillsammans och få tillbe Jesus tillsammans. Det finns ju inget bättre, eller hur? Ja, Magda och Samuel har vi känt till. Ja, vi var typ tonåringar. Jag var 19. Så det är ju ganska länge sedan. Ett par år sedan. Och det är skönt, eller hur? Att vissa saker faktiskt är beständigt när så mycket förändras. Och vet ni vad mer som är beständigt? Det står i Lukas 21:33 att himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Eller hur? Det är bra, det kan vi lita på. Som sagt, Linnea heter jag. Andreas, vi har 4 barn. Och en hund och 2 katter. Vi lever ett liv så som många. Husvagn som vi tappade på vägen hit. Därför var vi lite sena, men vi hann. Vi fick upp husvagnen också på bilen, så det löste sig. Utan jättestora skador. Så det är bra. Det går fort ibland i vår familj. Och någonstans liksom mitt i det här livet som vi lever, som ni alla gör. Med jobb och pussel och livs, allt det där som händer och reser och mission, så försöker vi leva ett liv tillsammans med Jesus. Och någonstans hela tiden bara få komma tillbaka till det. Vad är det vi vill göra? Vad är våran liksom livsmål och längtan? Jo, men det är ju att dela med oss utav det bästa budskapet som vi har. Han har frälst oss, han har räddat oss. Och vi älskar att få dela med oss utav det. Någonstans där, för drygt 20 år sedan som när vi gifte oss, så bestämde vi oss för det. Att vi vill lägga våra liv i Guds hand. Och där har vi fått vara. Och det är ju faktiskt den bästa platsen att få vara på. Idag tänkte jag, vi sa det innan, att det är bättre att jag börjar, för annars får jag inget utrymme. Så jag ska inte prata superkort, men jag ska säga lite grann ska jag säga. Men jag tänkte lite så här, fokusera på varför ska vi egentligen berätta om våran tro? Varför ska vi dela med oss av detta? I Kolosserbrevet 2:14 så står det så här, att han har utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Jesus tog på sig själv allt det straff som vi egentligen förtjänar. Är det någon som vet vad ett skuldebrev är? Jag var uppe i eran, ni har ju så otroligt fin kyrka och ni är så... Ja, jag var uppe i alla fall uppe på barn. Vill du komma? Ja, du får skriva här lite där. Skuldebrev, det är ju någonting som man är skyldig, eller hur? Vår yngsta son, han är den som har kontanter hemma fortfarande. Nu har han skaffat Swish, så det är lite enklare att betala skulden till han. Men han har ju varit den här fina bankomaten hemma. Du har ju också haft lite kontanter, men du vet inte riktigt vilken pyssellåda de ligger i. Men Timothy, han har haft sina kontanter i en kassaskrin. Så därför har vi gått och hämtat pengarna därifrån. Och sen så har han liksom varit noga med att skriva upp vad vi är skyldig. Så ibland kommer han med den där lappen och så ska han berätta så här. Det här är ni skyldig och då är det bäst att betala. Så det är ett skuldebrev. Det är alltså ett skriftligt erkännande av vad har vi för skuld? Vad bär vi för skuld? Och det är inte speciellt kul att ha skuld. Och Bibeln beskriver att vi alla har syndat. Alltså vi har skulden allihopa. Och det kan vara lite olika saker, så jag tänkte typ att du kunde skriva lite om du klarar av att göra det på. Du kanske måste. Ja, men jag tänkte så här. Vi är inte tillräckliga, så känner jag ibland. Vi är inte tillräckliga, vi har inte gjort tillräckligt. Du kan skriva otillräcklighet kanske. Det där går ju jättebra. Jag har verkligen planerat här. Inte tillräckliga. Snyggt. Vi kanske inte lever i sanning alltid. Du kan skriva lögn. Nej, men det står i alla fall. Vi tänker kanske inte alltid rent. Orenhet kan du skriva. Det är inte så trevliga uppmuntrande saker som står där. Men det här är saker. Vi kanske har attitydproblem. Du kan skriva ett AP kanske, attitydproblem, det blir bra. Då vet vi vad det står där. AP. Det blir det nya. Vi kanske är för arga. Ibland brusar vi upp. Vi är arga, ilska. Vi kanske tar saker som inte är vårat. Vi kanske är stöld. Ja. Det finns jättemånga saker som vi människor brottas med. Som egentligen, vi har den här. Det är inte så trevliga saker, men vi är inte tillräckliga. Vi kanske småljuger lite. Vi tänker inte alltid rätt. Attitydproblem. Talar illa. Ja, ni vet, det finns hur mycket som helst som egentligen kan vittna mot oss. Men det vi läste i Kolosserbrevet, så står det att han har strykit över skuldebrevet. Ser ni? Som med sina krav vittnade mot oss. Och det har han gjort genom att han har spikat fast det på korset. Eller hur? Så det här, det vittnar inte längre emot oss. Så det är evangelium. Så det innebär, vad vi än kämpar med, vad vi än går igenom, så kan vi få vända bort ifrån det och vända oss till Jesus. Och så vill han göra oss hela, fria, rena. Och det är ju världens bästa budskap. Och därför blir jag så glad när jag vet, och jag vet Magda drömmer om den här foodtrucken, andas den, att få dela med sig ut av det här budskapet. Men när Jesus kom till världen, så kom han ju inte bara ner från himmelen och dog på korset direkt. Och så var det klart. Utan han spenderade ju cirka 33 år här. Och ungefär de tre sista åren där så gick han ju runt och predikade omvändelse, frihet. Både befrielse och frihet från sjukdomar och olika betryck. Det står så här i Jesaja 61 att Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan och utropa frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Det här citerar Jesus själv i Lukas 4 när han läser från bokrullen. Och så säger han så här: idag har det här skriftstället kommit till uppfyllelse. Så det här gjorde han när han vandrade på jorden. Han tog allt det på korset, men han gick också runt och förkunnade att det finns ett annat liv här på jorden, men också ett liv som väntar i evigheten. Och när han hade slutfört sitt uppdrag här, så läser vi i Matteus 28. När han står och pratar med sina lärjungar och han har liksom gjort sin grej. Jesus, han är liksom färdig med det han ska göra. Och så är det som att lärjungarna bara, vad ska vi göra nu då? Vad är vårt uppdrag? Vad blir det nu? Vad blir nästa steg? Ja, men då säger han till dig, åt till dem, åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tiden slut. Det är som att Jesus håller i den här stafettpinnen. Nu har han jobbat. Nu har han gått runt. Nu har han proklamerat frihet för de fångna, syn för de blinda, upprättelse, helande, befrielse. Och så säger han så här: här, stafettpinnen, den symboliserar stafettpinnen. Jag lämnar den över till er. Nu är det ert uppdrag. Nu är det ni som ska göra det. Därför ska vi göra det. Jesaja 6:8 säger: jag hörde hennes röst. Vem ska jag sända? Och vem vill vara våran budbärare? Då sa jag: Herre, här är jag. Sänd mig. Jag har en längtan efter att få stå inför tronen. Du vet, en dag kommer Jesus tillbaka. En dag kommer han att hämta hem oss. En dag så kommer vi få stå inför tronen och sjunga och lovsjunga tillsammans med massor av andra människor. Och tänk då, när vi tittar oss omkring Och så ser ni massa folk från Veddinge. Va? Det var ju de som kom till den här foodtrucken. Det var ju de som sen gick med i Alfa-kursen. Och säger ni, hej, gott. Gott att se dig. Tänk att jag får stå där, så kanske jag ser någon. Ja, men där är de från Laos. Det var den bergsfolket i Laos som vi besökte. Tänk känslan. En dag så kommer Jesus tillbaka. En dag kommer vi få stå inför tronen. Tänk vad underbart det vore att bara få se. De där känner vi igen. Eller hur? Jag vet att jag raskar på lite. Men jag kan ju inte göra samma misstag som jag tänkte att du skulle göra. Att inte ge dig tid. Så jag gör det nu. Jag vill bara läsa en liten story här. Lyssna på detta. Min pappa var pastor i mer än 50 år. Oftast i små församlingar på landet. Han var en enkel predikant men en man med ett uppdrag. Det bästa han visste var att följa med ett team frivilliga utomlands för att bygga kyrkor åt små församlingar. Under sin livstid byggde pappa över 150 kyrkor på olika platser i världen. År 1999 dog pappa i cancer. Under den sista veckan höll sjukdomen honom vaken i ett halvt medvetet tillstånd, nästan 24 timmar om dygnet. När han drömde pratade han högt om det. Och jag satt vid sängen och fick lära mig mycket om min pappa bara genom att lyssna till hans drömmar. Han återupplevde det ena kyrkbygget efter det andra. En kväll nära slutet, då min fru, min brorsdotter och jag satt där, blev pappa plötsligt mycket orolig och försökte kliva ur sängen. Han var naturligtvis för svag för det, så min fru försökte få honom att ligga ner, men han envisades och till slut så frågade hon, Jimmy, vad är det du försöker göra? Han svarade, jag måste rädda en till till Jesus. Jag måste rädda en till till Jesus. Jag måste rädda en till till Jesus. Han upprepade samma fras gång på gång. Under den följande timmen sa han samma fras, kanske 100 gånger. Jag måste rädda en till Jesus. Jag satt där vid sängen med tårarna rinnande och jag böjde mina huvuden och tackade Gud för pappas trohet. I den stunden sträckte pappa fram sin bräckliga hand och lade den på mitt huvud och sa, som om han sände ut mig, rädda en till Jesus. Rädda en till Jesus. Tänk om vi kunde få rädda en enda människa till Jesus. Tänk, det här skuldebrevet. Det handlar ju inte bara om att vi har fått våra synder förlåtna. Att vi har fått blivit upprättade, eller hur? Det handlar ju om att vi ska kunna få sträcka oss ut och få förmedla det här till varje människa. För det är det handlar om. En dag kommer han tillbaka. Då kommer alla de här frågetecknena rätas ut. Lukas 14 säger så här. Gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Uppmaning. Det här är det vi ska pyssla med. Det här är grejen. Att få nå ut till människor med det absolut bästa vi har. Vi behöver inte krångla till det. Vi har ju, älskar ju att resa ut på mission. Och vi har varit ute några gånger. För ett år sedan, lite drygt, så var vi i Laos, jag och Andreas. Vi har besökt det här landet många gånger och upplever verkligen hur Gud har gett oss en speciell kärlek till det här folket. Och också får se hur Gud rör vid människor där. Det är inte tillåtet att predika i Laos. Det är inte tillåtet att vi kan inte vara överhuvudtaget offentliga med att vi är där på något sätt. Men när vi var där för ett år sedan lite drygt så träffade vi ungefär 15 pastorer på ett litet enkelt hotell högst upp med neddragna gardiner. Och det var landsortspastorer som jobbade som farmers och som vi samlade. Och vi sitter där med otroligt artiga och fina människor där i Laos. De hade aldrig åkt hiss, de hade aldrig ätit med bestick, så det var ganska roligt. De vågade inte åka hiss för de testade en gång och blev alldeles åksjuka, det bara snurrade. Och så sitter vi där i ett rum med neddragna gardiner. Och vi frågar dem lite så här, men vad vill ni att vi ska undervisa om? Vad vill ni veta? Vad vill ni ha utav oss? Vi känner ju så här, men de här lever ju med Jesus på ett sätt som inte vi gör. De här lever ju, det här är ju liksom Jesus i luften de andas. Nästan alla har suttit i fängelset. Nästan alla får sina kyrkor nedbränna utav polis. Och det är en helt annan situation. Men de fortsätter att älska Jesus. De fortsätter att predika om Jesus. Så vi känner ju egentligen när vi är där så här, men vad har vi att ge? Men vi frågar, vad vill ni att vi ska undervisa om? Ja, men vi vill att ni ska undervisa om den helige ande. Vi tror inte på det där. Vi vet att Jesus stod och uppstod, men vi tror att den helige ande lämnade. Och när Jesus lämnade så lämnade också Guds ande. Men förklara för oss. Så vi sitter där i några timmar och vi läser Bibeln tillsammans. Och vi samtalar kring den helige ande. Och så säger vi så här i slutet. Ja, men nu ska vi be att Guds ande ska få röra. Vill ni vara med? Vill ni vara med och be? Ja, jo, men det vill vi. Speciellt en man, det låter bra, men jag kan inte tro det här. Jag tror inte. Han är ödmjuk, men ifrågasättande. Hur ska det här kunna vara? Men han sitter stilla. Och de sitter så fint. Och så alldeles tystnar. Och så känner vi hur bara det skiftar någonting i atmosfären. I all stillhet, i all enkelhet, så är det som att bara Guds närvaro kommer på ett helt underbart sätt. Den här mannens fru blir totalt golvad och hon börjar skratta och hon börjar tala i tungor. Och de bara, oj, vad är det som händer här? Och så ser vi hur Guds ande rör vid en pastor, en försynt, fin liten man som sitter där. Så vi går och så tar vi micken framför honom och så hör vi hur han talar i tungor. Och så frågar vi så här, vem av er förstår vad han säger? Och då är det en annan som räcker upp handen. Och så går vi till honom. Så får han uttyda vad den andra sa. Och så händer det saker. Sen är det några som är sjuka. Och då säger vi så här, vill ni be för de här personerna som är sjuka? För vi ställer oss på baksidan. Vi tänker att ni får lägga händerna om ni vill. Och det gör de. Och de blir helade. Och de säger, det funkade när vi bad. Det var inte när ni bad, det var när vi bad. Ja, det är för att Guds ande rör vid människor. Och det vill jag bara sluta med som en liten uppmuntran. Räkna med den helige ande. Det är liksom, vi ska vara händerna och fötterna. Vi ska förmedla. Men det är när Guds ande tar vid som det blir liv. Det är då det händer någonting. Då blir det liksom ett skifte. Så det vill jag verkligen bara skicka med som en uppmuntran. Och sen ska Andreas få fortsätta prata lite. Amen. Tack Jesus för att du är så underbar och god, Herre. Tack för att vi får vara älskade utav dig och att du älskar oss, Herre. Tack för att du fyller oss med mer utav dig och mer utav din ande, Gud. Jag ber dig, Fader, att vi ska kunna få mod och kraft att vara dina vittnen, Herre. Över hela den här, på den här platsen, men också utöver världen, i Jesu namn. Amen.
Ja, vi var på ett bröllop igår och då mötte vi, tack Linnea förresten, fantastiskt, amen. Och då mötte jag två män, en av dem var min svärfar, han sa, jag har tappat en husvagn två gånger. Och jag bara, du tappat husvagn två gånger. Och sen så sa den andra då, som är, ja, svärfar på andra sidan släkten, han sa, jag har också tappat en husvagn två gånger. Då tänkte jag, när man är där i 70-årsåldern, då ska man liksom ha tappat en husvagn ett par gånger. Så idag börjar vi idag med att tappa en husvagn, men det gick bra, tack Jesus, halleluja. Amen, vi har fått lyssna till vad Gud vill göra och som sagt, vi är jätteglada att vara här och Samuel och Magda är ju våra, ja, det är de bästa människorna, bästa vännerna. Så ni har blivit välsignade här. De är fantastiska, så ni kan tacka Gud för Samuel och Magda. Men jag ska inte vara så jättelångrandig, man kan vara det. Men jag tänkte på ett bibelsammanhang bara. Och det är Markus kapitel 1. Och det står så här. Markus 1:14. Efter att Johannes hade blivit fängslad så kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds evangelium. Han sa: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro på evangeliet. När han gick längs Galileiska sjön, då såg han Simon och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Jesus sa till dem: kom och följ mig så ska jag göra er till... Ni kan det här. Genast lämnade de näten, människofiskare, ja. Genast lämnade de näten och följde honom. När han kom lite längre fram såg han Jakob, Zebedeus son, och hans bror Johannes. De satt i båten och gjorde i ordning sina nät. Genast kallade han på dem och de lämnade sin far Zebedeus i båten med arbetarna och följde Jesus. Jag tycker det är ett så vackert sammanhang när Jesus, ja, han går runt vid Galileiska sjön. Man kan se han där, man undrar lite om de här bilderna vi har sett på Jesus med kjolar och med långt hår. Och man vet inte riktigt hur han såg ut exakt, men han gick där och han mötte verkliga vanliga arbetare. Och jobbar med i Veddige, förutom på Hemköp. Har ni någon bra industri eller något gott här? Ni har ingen sjö. Tillverkningsindustri, ja. Foodtrucks. Ja. Någon som pack eller vad det nu hette. Tillverkningsindustri. Han gick in, han skulle hämtat 4 grabbar där idag. Så han har sagt: nej, men nu ska ni hänga på här. Ni behöver lära er lite grejer först här. Det kommer kanske ta lite tid, men ni ska liksom gå från att vara då fiskar till att fiska människor. Och det här är det uppdraget Jesus har gett oss, att nummer ett, att följa honom. Det var det han sa: kom och följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Så det finns någonting, en inbjudan till oss att komma med Jesus. Det är inte egentligen ett religiöst paket vi vill ge till människor av massa idéer och tankar. Och du måste prenumerera på Dagen och Världen idag, och du måste läsa de här 14 böckerna. Och sen kanske du kan bli tillräcklig att börja ge kollekt till vår kyrka. Nej, utan det är en inbjudan till en gemenskap att följa med en person som heter Jesus Kristus. Kom, säger Jesus, kom. Följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och det är en underbar gemenskap han bjuder in oss till. Ett äventyr, en vandring. Där ibland husvagnen ramlar av. Nej, men där ibland går lite si och lite så. Och så här, men vi är med Jesus. Och det är ett uppdrag i det här att komma och följa. Men det första är inte gå ut och jobba för mig nu och visa vad du kan, utan det första är: kom och följ mig, kom och vara med mig, kom och lära känna mig. Ni vet Maria och Marta. Maria, hon satt där bara, tittade på Jesus och lyssnade. Det är det första, det är att vara med Jesus, lära känna honom. Och sen sa han: följ mig så ska jag göra er till människofiskare. Och jag skulle vilja säga att det här tycker jag är så spännande. Vi diskuterade i Motala, men ska vi köpa en popcornmaskin? Nej, men vi har lite dåligt med pengar nu. En popcornmaskin, vad är det? En food truck, det är ju liksom, det här är en helt ny nivå. Jag känner att jag måste ta med det här hem till Motala. Det här är nästa nivå och vi funderar på en popcornmaskin. Ja, okej. Okay. Vi släpper det. Men jag måste säga att det är imponerad, och det finns någonting här, tror jag, i den här fiskebåten som ni är. Ni är en fiskebåt och ni är kallade till att fiska människor. Och fisk kan ni göra också, det är också kul. Men människor, ni har en kallelse. Ni är en båt. Ska vi säga vi har en båt tillsammans? Vi har en båt. Det är precis det ni har. Ni har inte bara en food truck. Ni är liksom ett lag. Och ni märkte Johannes och Zebedeus där. De satt i en båt. Och de var fullt av arbetare. De var liksom ett team som jobbade. Och jag vet inte riktigt hur de jobbade med näten och med, någon drog i seglet. Och, men det är det, tror jag, som är så spännande. Jag tänkte bara, jag har mejlat en bild. Eller ett par. Ja, nu är det den, precis den. Oj, det här är ju. Det här är en kille som heter Neo 2, kallar vi han. Och han är till höger där. Och han sjöng i söndags, sjöng han How Great Thou Art på Elvis-maner. För han är en Elvis-artist. Och hans mamma kommer från Thailand. Hans pappa från Sverige eller så. De bor i Motala. Och för ungefär 1,5 år sedan så mötte jag och min ordförande Stefan honom utanför vår kyrka. Bara ett steg utanför. Och så stod vi med ett bord och vi bjöd på fika. Och Sebastian stack sig böcker. Och, eller vi bjöd inte på fika, vi bjöd på dumlekåler. Och så stoppar vi dem och så ger vi dem lite böcker. Och så säger vi någonting om Jesus. Och den här killen har vi fått prata med vid två tillfällen. Och han stannar, han lyssnar, han pratar. Så gick det ungefär 1,5 år. Så helt plötsligt så är jag med på Linneas ungdomsalfa-kurs i källaren i kyrkan. Och nu sitter jag med han i söndags efter han har sjungit How Great Thou Art. Så sitter han och funderar på att döpa sig. Wow! Så egentligen fisket är liksom, det är, vi står ungefär på samma avstånd som ni står. Så fisket är riktiga äkta människor som är högt älskade av Gud. Det är inte långt bort, det är inte liksom sådär, utan det är Neo 2 är en. Det är en, alltså det är människor som vi är ute efter och som Gud älskar. Och det här var ju, vi var ju många av vi varit som har liksom sått någonting in i Neos hjärta och sådär. Och till slut så sitter jag med hela hans familj och hon är buddhist där och från Thailand och han och morfar och farfar var med där och, eller inte morfar och farfar, mormor och morfar och nej, farmor och farfar var det. Det var inte thailändska. Men i alla fall. Och någonting händer. Så fisket står vi i. Vi tar en bild till. Vi ska se vad vi får fram här. David har vi här. Och hans också en thailändare. Vi möttes nu i början på året. Var över då, vi var 2 månader i Sydostasien. Och här var det i Laos. Så mötte jag David och Fai. Och mötte dem faktiskt i en kyrka. Och David hade gått under ett par veckors tid och upplevt att han hade bara upplevt en sån tyngd, en sån börda i sitt liv. Precis som Linnea pratar om det här, hur hans synd i hans liv hade bara liksom tryckt ner. Han gick med en sån skuld och han kunde inte bli av med det. Och Fai då, hans thailändska buddhistiska fru, hon säger, men du kanske ska ringa din mamma, de är ju kristna och du kanske bara ska prata med dem. Jag vet inte vad det är, säger han. Han gick med en sån börda och han liksom, han var så tung, nedtyngd i sitt liv. Och vi möttes i en kyrka. För jag hade fått tipset om att det ligger en kyrka där. Det var precis innan, en timme innan flyget skulle ta mig från Laos. Och så skulle jag bara gå på ett möte och sen lämna. Så mötte jag dem. David och Fai där och vi pratar. Och så börjar vi prata och så ställer han några frågor till mig. Och börjar fråga om det här och det ena och det andra. Och det slutar med att jag bara delar evangeliet med han. Bara det enkla evangeliet. Jesus dog för dig. Vill du tro på det här? Vill du bli förlåten? Han bara, åh, fast det går inte. Det går inte. Jag kan inte. Jag kan inte. Det går inte. Jag kan inte tro. Många i hans familj var troende, men han hade inte gått. Han hade gått en annan väg. Nu har han hamnat där. Och de sökte sig till en kyrka. För på något sätt behövde han få bort den här tyngden, den här bördan. Och då så slutade han med att säga, men okej, du kan inte tro, men får jag be för dig ändå? Okej, du får be. Så bara en enkel bön, bara la min hand på hans axel. Och så kommer en helig ande och han börjar gråta. Han började gråta. Så jag bara talar med honom om evangeliet, om vem Jesus är. Han står och gråter och gråter. Så, vill du ta emot Jesus nu? Ja, det vill jag. Och sen gråter han och gråter och gråter. Och hans fru gråter med. Och jag frågar henne med, vill du också ta emot Jesus? Ja, men det vill jag, Så vi ber tillsammans och sen springer jag och är på väg till flygplatsen tillbaka till familjen. Och sen har vi, ska vi se om vi hittar ett bild. Sen kommer de ner till oss och möts vi en månad senare. Så blir David döpt där. Så en för Jesus, som Linnea sa. En för Jesus. Och livet är inte alltid bara raka vägen. Och det är inte vatt för den här mannen heller. Men Guds ande gör någonting i människors liv. När vi talar om Jesus. Och vi får vara med i ett uppdrag av att fiska människor. Jag ska bara se om det kommer en bild till. Ja, men du har ju mitt. Det här blir perfekt här. Det här är en kvinna. Och det här är i samma land. Ett land som Gud har lagt på våra hjärtan för många år sedan på ett märkligt sätt. Ett profetiskt ord om Laos. Det började med att vi bara började be för det där landet. Och sen har vi varit där 5-6 gånger. Och som Linnea sa, vi har bland annat så jobbat med att hjälpa pastorer och så, välsigna dem. Man kan inte ha öppna stora möten där för att poliser är strikta mot kristen verksamhet. Man ser det som inflytande från USA eller någonting och tror att man vill ta över deras land. De har någon sån teori. Men i alla fall, och den onda använder det där så att de försöker stoppa all kristen verksamhet. Så mycket att stötta. Men den här gången hade vi möjlighet att ta några motorcyklar och åka till onådda folkslag. För just ordet Laos betyder folkslag. Och det finns åtminstone 126 onådda folkslag. De pratar om att i ett område så pratar man om att det fanns, de säger att det är många, många fler folkslag som är helt onådda. Och det här är ett folkslag. Vi kom till en liten by som hade folkslag som heter Akaluma-folket. Här stammar från Kina. Men det fanns ingen som tror på Jesus där. Och de hade varit där någon gång tidigare. Men helt stopp. Det finns de inte kunnat komma in i den byn. Men vi var runt där. Jag och två lokala evangelister. Och gick runt. Mötte den där byn. Och det märkliga var att när jag var på väg upp till Laos så satt jag i taxin och lyssnade. Men jag satt och läste och lyssnade på musik. Och sen så bad jag en liten stund och frågade Gud, är det något speciellt nu du vill göra i Laos? Och så får jag två ord. Jag får en blind kvinna ser jag framför mig. Och sen får jag ett ord som är tång. Tång, okej. Tång. Jaha. Skriver ner det och undrar, vad är det här för någonting? Men i alla fall. Vi är i den här byn och vi ber och vi möter en kvinna som vill lyssna till evangeliet. Och det slutar med att den här kvinnan säger, men jag vill ta emot Jesus. Efter ett längre samtal förklarar evangeliet och allting. Och hon ber en bön till Gud och hon tar emot Jesus i sitt liv. Hon säger, det här halsbandet, det är mot onda andar. Men det ska jag ta bort när jag kommer hem. Och så ska jag berätta för min familj att nu så tror jag på Jesus. Det var det hon sa. Nu. Och så bad vi för henne och frågade mig, är det någonting vi kan be för? Hon hade en blodsjukdom. En väldigt svår blodsjukdom. Och vi frågade, kan vi be? Och ja, absolut. Och när vi bad så kände hon hur bara hela hennes blod snurrar runt i kroppen. Alltså en värme utifrån att Gud gjorde någonting i hennes kropp, in i hennes blod. Omlopp. Så Gud är stor, Gud är omsorg. Och sen frågade vi den där kvinnan innan vi skulle lämna, vad är ditt namn? Och då var hennes namn just Tång. Tång. Och det var det där märkliga ordet som Gud tar i taxin på väg upp till Laos. Och man undrar, oj, Herren har omsorg om en människa uppe på ett berg i ett helt onått folkslag. Som heter Tång och som sitter och tillverkar små borstar. Tänk vilken omsorg Gud har om varje människa som bor här. Och om du som är, om dig som är här också. Gud har omsorg om oss. Han känner ditt namn. Han känner din historia. Han känner var en som bor just här utanför vår dörr. Gud är trofast och Gud är god. Verkligen. Så jag tänker så här att Herren har någonting, tror jag, han vill göra i våra liv den här dagen. Så jag tänkte bara att vi kanske skulle, är det så att ni kan, att ni har någon mer sång också? Det var ju fantastisk lovsång här. Om ni vill komma och sjunga eller så lite till. Vet inte hur Samuel har tänkt. Oh. du får det. Men jag tror att Gud vill göra saker i våra liv. I ditt liv som är här idag. Och jag såg innan en bild av en person. Som där det snurrade otroligt mycket. Det var som om att tankarna inte kunde vara stilla. Men att Gud, han säger, var stilla och besinna att jag är Gud. Så jag tror att Gud vill röra speciellt vid dig. Jag vet inte om det är en person eller om det kan vara någon mer, men jag tror att Gud har ett speciellt ärende med dig. Om du känner att det här är dig. Jag såg hur Gud drog upp någon ur en grop. Jag vet inte om det är någon som sitter i en svår situation ekonomiskt. Men det var som att Gud tog dig upp ur den där gropen. Och han gör det genom sin makt. Är det någon som är här idag och behöver en ny lunga? Det är en ganska märkligt ord. Jag vet inte, man får pröva alla ord, så är det. Det kan vara så att det är det någon som har något med lungan, lungproblem. Kan det vara så? Det behöver inte vara så. Så fast kan vi bara be en bön för dig. Ja. Någon som har någonting i ett ögonlock, ena ögonlocket, någon problematik. Bara ett par ord. Om det är någon som känner så här, nej, men det här träffade mig, så ber vi gärna tillsammans med dig, vad det än skulle vara av de här bekymrarna. Kan vi bara vara inför Guds ansikte. Om du känner så här, nej, men be för mig, eller ja, så tror jag det finns möjlighet här att få förbön om det är så. Gud har sån omsorg om oss. Han känner dig och han vill fylla dig med sin kraft, med sin ande. Jag tror att han har gett oss ett uppdrag, men att han också ger oss nåd och kraft för det uppdraget. För ibland kan man känna sig väldigt liten. Så känner jag mig ofta. Som du också finns här som bara känner. Men jag behöver kraft. Jag behöver komma loss. Eller jag behöver bli fylld med den heliga ande. Jag tänker så här att det kan vara en möjlighet att få förbön. Eller att någon ber för dig också. Tack Jesus för den här stunden. Tack Jesus att vi får vara inför ditt ansikte. Tack Herre för din omsorg om varje människa, Herre. Att du har skapat oss och att du känner oss, Herre, vid namn. Och jag tackar dig kung Jesus att vad vi än bär på, vad vi än har gått igenom, Herre, så älskar du oss, Herre. Så är du där med en öppen famn, Jesus. Och jag tackar dig för en stor öppen famn till oss var och en den här morgonen, Herre, den här förmiddagen. Gud, tack att du välkomnar oss hem till dig. Och jag tackar dig att du också kommer med frid till den som behöver det. I sina tankar, om det är någonting i tankelivet, Herre, som behöver ta stopp, Herre, bli stilla. Så tackar jag dig, Herre, för att du stillade stormar då och du stillar stormar idag. Jag tackar dig, kung Jesus, om det är någon som behöver ett helande idag. Så tackar jag dig, Herre, att du har all makt i himlen och på jorden. Och du, Jesus Kristus, är densamme igår, idag, evighet. Tack för din helande kraft just nu, att du verkar. Tack Jesus för din nåd över oss, Herre. Tack för en förnyad vision för våra liv, Herre. förnyad vision, om det är någon som har förlorat eller kanske tappat tron på att Gud kan använda mig, så bara tackar jag dig för att du blåser liv i den visionen, i den längtan, Herre. För att du kan använda oss, inte på grund av vad vi är, men på grund av din stora nåd, Herre. Så jag bara tackar dig, Herre, för en ny vision, av en ny, förnyad, Herre, tro på att jag kan bli använd av dig, Gud. Och jag bara tackar dig, Gud, också att du skingrar tvivel idag. Du skingrar tvivel som vi kan känna på oss själva, Herre. Och du kommer med en förnyad styrka in i våra hjärtan, Herre. Jag bara tackar dig, Jesus, för det du gör i våra hjärtan, i våra liv. Helige Ande, kom och gör ditt verk. Helige Ande, kom och gör ditt verk, Herre. Förnya, Herre. Förnya oss, Herre. Förnya vår tro. Förnya vår relation med dig, Jesus. Tack, Jesus. Tack för det du gör, Herre. Kom, helige Ande. Kom, helige Ande. Kom, helige Ande. Mm. Halleluja. Sikurmana shikeya. Halleluja. Amen. Shiketasaya.